Let's snacka plast med Ted och Anders.
Ja, here we go again. Go ner på stan och köpa diskar med Ted och Anders.
Och idag har vi med oss Putte. Tjena Putte.
Tjena.
Ah, vad kul. Vad roligt, första gästen. Hur känns det?
Det är ju en jättestor ära. Att det är så att bara få vara gäst, men att få vara första gästen dessutom.
För oss är det en otroligt stor ära, måste jag säga. Jag tycker det är jätteroligt.
Jag sitter i ett starstruck här. Varför kommer vi kanske komma fram till det sen?
Ja. Det blir sjukt kul. Yes. Men jag tänkte att vi ska introducera dig, Putte, till våra lyssnare. Så de får reda på vem du är. Då kan vi börja med lite snabba frågor bara. Vem är du?
Vem är jag? Patrik heter jag, kallas för Putte. Jag är mest känd som Putte i frisbeevärlden. 37 år från Göteborg.
För det som inte, det borde de flesta ha listat ut nu, tänker jag, med den goda dialekten.
Ja, jag hör ju inte den själv liksom. Man låter såhär, men det är vanlig rikssvenska, vet du.
Ja, men det är det. Jag håller med dig. Helt.
Göteborg, så låter det för oss.
Det är så. Ja, det är bra.
Jag är ju känd som göteborgaren här uppe hos oss. Det är helt galet. Och det tycker man ändå att man pratar göteborgska längre. Men det gör man alla kanske. Yes.
Ligger det blodet lite?
Ja, jag tror det. Vad jobbar du med till vardags?
Just nu så läser jag faktiskt sista terminen på IT-högskolan i Göteborg. Så jag är snart utbildad webbutvecklare.
Så där, ja.
Sitter och knappar kod hela dagarna just nu.
Du och Ulvinen, om man tror.
Är det så?
Ja, tror det. Han har ju snöat in på sådana här bitcoins och grejer nu, tror jag. Han har blivit en sån imperiehaj där.
Oj, ja. Spännande.
Yes.
Så det gör jag. Så att jag har läst där i snart 2 år. Så att nu är några veckor kvar bara. Sen är det ute i arbetslivet igen.
Känns som en bransch som det finns en hel del att göra i, eller?
Svar ja. Det är det verkligen. Och det utvecklas ju hela tiden. När det kommer till webbutveckling. Det är olika ramverk som man använder hela tiden. Och hänger du inte med så ser det lite att fastna i det gamla träsket, om man säger. Så att det är, men det är mycket att göra. Många hemsidor byggs det.
Och du skolar om dig på äldre dagar?
Ja, precis. Jag har jobbat med liksom nog med allt, tror jag, i hela mitt liv. Men 2013 så utbildade jag mig till ljud- och musikproducent. Och jobbade en hel del i olika studios just med podcast och radioreklam. Och jobbade även på Svenska mässan i Göteborg som ljudtekniker där på lite olika mässor och så. Men det var... Det är en tuff bransch. Det är väldigt svårt att få ett fast jobb på en studio. Oftast är det kanske mindre projekt och lite sånt där. Så att jag avslutade det. Jag körde mest själv. Liksom. Jag spelade mycket med musik och sånt tidigare. Och sen så hoppade jag på och hjälpte brorsan lite i restaurangbranschen. Och det var en spännande upplevelse. Man måste verkligen ha passion för det för att palla jobba i restaurang, kan jag säga. Men det var skitkul. Och vad gjorde jag efter det? Efter det så var jag på Göteborg Energi. Jobbade som teknisk kundkoordinator i 2 år. Och så gick jag in i väggen. Och därav mitt beslut att börja studera igen då.
Ja, det är tuffa branschen då, känner jag. Jag är ju skolad servitör, det är inte många som vet. Men den branschen hoppar jag ur ganska snabbt, känner jag. För där, den är tuff alltså. Det krävs, som du säger, det krävs sin person för att vara i branschen och palla med liksom hela den svängen.
Det är, ja, absolut.
Hatten av till alla inom restaurang, särskilt i dessa tider.
Dessa tider är ju extremt. Det är ju många som går på knäna liksom, och det, Men ja, vad jag vet så rullade det väl åtminstone på för brorsan och inget. Mm. Jag vet att han kommer lyssna på det här också. Så
är det något du vill plugga?
Nej.
Nej, alltså är det något inte tipsa om hans grejer?
Som... Jo då. Nej, men min bror är ju kökschef på Ölstugan Tullen.
Trevligt.
Det finns ju ett par stycken i Göteborg och några i Stockholm. Mm. Så han är ju köksmästare på den i Majorna då. Så det var där jag var och jobba en sommar med han.
Just det.
Så det var skitroligt. Jag kommer aldrig göra det igen. Så enkelt är det.
Ja, men det är gött. Man måste ju liksom studsa mot väggarna lite och se vart man hamnar någonstans.
Absolut, absolut.
Ja, men då går tipsar vi alla göteborgare om att sticka och handla öl på Ölstugan i Majorna.
Ja, men det tycker jag. Mm. Ett bra mått där också.
Ja, det är det faktiskt. Bra. Jag gillar de här ölstugorna och de här småbarerna. Jag tror du har också hängt en hel del på Rover, kan jag tänka mig, eller?
Och en del, men framförallt på den gatan där. Man har ju varit på det alla möjliga ställen. Men det är ju så här, schyssta små pubbar liksom.
Det är ju någonting vi saknar här uppe, kan jag säga. Alltså, och kommer från Göteborg och flyttar upp till Lidköping. Matsvängen och andelen små pubbar, den är väldigt hårt begränsad. Det kan man ju lugnt säga.
Det är nästan lika bra utbud på det som det är på discgolfbanan här i stan.
Ja, typ.
Typ obefintligt.
Ja, mer eller mindre.
Exakt det också.
Ja, det är bra. Måste höras. Vad
familjeställning, eller familjeställning, men hur ser din familjesituation ut?
Min familjesituation? Jag bor ihop med min sambo. Mm. Vi flyttade till en liten mysig tvåa här i november i Askim. Så att vi har väl 200 meter ner till Askimsbålet ungefär. Så det kan ju bli sommar nu, tycker jag.
Ja, det är med dig. Det är rätt nära. Jag har faktiskt sommarstuga i Bildal. Mer eller mindre. Så det är inte alls långt ifrån. Trojkarslätt vägen du åker mellan Bildal och Lindome, som man säger. Mm. Så det är inte alls långt ifrån.
Så det är jag.
Jajamän.
Bjuder du på bärs nästa gång då?
Oh ja, det vet du. Alltså covid är över, då rackar, så blir det bärs.
Ja, det är härligt.
Yes. Hemmabana, Putte. Vad är du och lirar mest?
Det har ju varit mest Ale.
Mm.
Ja, det har det ju varit. Sen har jag väl närmast till Slottsskogen. Men det går ju inte att vara där längre. Alltså, det är ju så mycket folk.
Mm.
Vilket är ett lyxigt problem, absolut. Men det är ju fortfarande ett problem.
Ja, jag tror jag var inne och skulle försöka gå en runda. När jag var liksom i stan. Och jag la ner. Det är nästan lättare att åka till Skato och så spela. Och det är ingenting man... stoltsera. Nu vet jag att de har ju hållit på att piffa upp den lite, de här. Vad heter de? Magpie, va?
Ja, precis. Så att det, jo, nej, men det är... Alltså, det är mycket folk där också. Det är liksom... Man får ju liksom vara ute väldigt, väldigt tidigt på morgonen om man ska ha hyfsat lugnt och inte ha folk flåsandes på tid bakom. Men annars så är ju liksom Ale som man har åkt till. Dels för att den är ju fantastiskt fin och den har ju sån enorm variation med gula och vita banan liksom. Och sen är ju Onsala ju också en av mina favoriter. Så de håller på att piffa upp den nu också. Så nu får man ju hålla sig lite. Man kan inte åka någonstans just nu, känns som.
Nej. Mm. Jag vet ju, jag är fortfarande hedersmedlem i den klubben. Typ. Alltså, jag är inte medlem, men jag är ju med. De skickar ju grejer till mig hela tiden. Jag känner ju typ alla. Det är ju min gamla hemmaklubb liksom.
Mm.
Men, och den ser ju, alltså förändringarna de har gjort ser helt sjukt bra ut alltså.
Mm. Ja, det ska bli väldigt kul att se nu när de har fixat lite nya hål och förlängt lite av de gamla.
Det börjar dyka upp lite bilder på sociala medier och det man ser därifrån ser ju kanon ut.
Mm, jag tror att det är svårt för de som inte har varit där och spelat och liksom fatta lite vad de har gjort. För det är ju en hel del av de gamla klassiska hålen som de har ändrat om lite. Men för oss som har varit och spelat där så tror jag att det kommer bli ett sånt sjuklyft. Eller det kommer ju vara ett sjuklyft för alla som kommer dit. Men för de som har varit där och spelat och liksom känner att banan banan har ju alltid varit bra, men det känns som den inte, jag tror att om man säger klubbens ambition är ju att ha en sjukt bra tävlingsbana, och jag tycker att det har fallit bort lite nu det sista, för det finns så många andra banor som är jättebra. Alltså Alen när den kom in tog ju liksom hela Göteborg med storm. Och är svårt att värja sig mot det som Jonas och, eller, och Camilla och Dan framförallt har gjort. Jag tror att det kan bli ett bra komplement nu när mycket annat försvinner. Det, som sagt, de har röstat upp tis. Vissa, det fanns ju ett tis som var under all kritik, kan man säga. Du vet, det är trippelmand och tit. Tänkte du på att det var lite rätt snedställt, snett åt höger? Det var jättekonstigt när man... Finns någon historia kring det? Jag kommer inte ihåg om det var Marsland som var där och skulle fixa och missförstod det helt och hållet, så att han la det lite snett. Nu ska inte jag kasta skit på Marsland utan att han kan försvara så här, men ja, någon var det i alla fall, någon god gubbe i Onsala som inte riktigt tänkte hur de gjorde. Men, och det har ju stått där, det har ju stått länge, va?
Ja, visst. Ja, men det, jag var där nere för ett litet tag sedan. Och det var ju första gången jag var där nere, tror jag, sedan 2015 kanske. Och det kändes som att banan har ju som stått still i så många år liksom. Det var ju sådana ställning ting som hade ändrats överhuvudtaget. Så jag tror att det de gör nu är verkligen behövligt för den banan liksom. För det är en fantastisk bana.
Det är det. Det som är lite roligt är att Johan Kollberg, jag nämnde han tror jag i första avsnittet, min gamla ordförande där. Vi började diskutera lite på Facebook. Och sen så kom vi fram till att han undrade om jag hade missförstått vem han var, tror jag. Jag fick faktiskt ett brev av han nu här i veckan. Då har han skickat en gammal DVD. Detta måste vara från 97-98 någonstans. När TV4 är där på någon sån här landet runt-åkning och filmar. Då är hål... två som det var då, men som kommer bli det, alltså det vanliga nuvarande bansträcknings på första hål. Det att man står uppe vid skolan och kastar ner. Det hålet var med då.
Oj.
Så det är sedan 90-talet. Vilket är rätt häftigt. Alltså det var, men jag blev helt paff, vet, när det kommer ett brev. Bara, hallå! Du känner nog igen en av de här juniorerna som står här och kastar. Så var det duvan liksom. Så blev man så här, oj. Det där var lite gött. Ja, roligt. Det var jättekul faktiskt. Jag blev väldigt positivt överraskad. Det var jätteroligt.
Tror ni att den här upprustningen av Onsala är ett resultat av att Ale är på väg bort? Att de känner att de behöver rösta upp det här för att täcka upp det stora inflödet av spelare som förmodligen kommer komma nu då? Så, eller hur känns det? Eller har det varit long due ändå?
Jag tror ju personligen att det har varit klubbens ambition under lång tid att göra det. Och jag vet ju att de har ju ändrat lite i klubbens, vad ska man säga, de som har varit ansvariga. Alexander Lian sitter ju nu som ordförande och hans ambition har ju varit att göra banan riktigt bra. Och jag vet att han har ju ifrånsagt sig ganska mycket annat ansvar i klubben och vill lägga väldigt mycket krut på banan. Sen tror jag att de har fått sig en liten... ja, men lite så en puff i rätt riktning för att Ale faktiskt försvinner och man känner att behovet finns. Eller vad tror du på det?
Jo, ja, men precis. Sen tror jag väl också att som sagt förra året så var det ju bara en stor explosion liksom. Och jag tror liksom alla banor var ju, alltså fick ju hur mycket folk som helst till sig liksom. Vilket är ju jättepositivt. Men det känns väl kanske lite så att okej, nu är det fler folk som kommer hit och spelar, och inte bara liksom vi i klubben och de närmsta liksom, så att nu är det dags. För jag tror inte de hade kunnat gå speciellt länge till utan att faktiskt göra någonting.
Nej.
Så det är ju...
För de som inte vet så har de lagt till, de har ju tagit ytterligare en åker i besittning nu. Så du vet, ute på Ängshåll, nu blir det ju väldigt internt, men för de som har spelat banan, vilket säkerligen är en hel del, så kommer man ut på en ganska öppen, de öppna ängarna som man kallas för. Och så är det ett hål du kastar, vad kan det bli? Det var väl hål 8, 9, 10 skulle jag tro att det var förut, va? Det du kastar över en liten bäck. Liten lätt hajser.
Ja, just det.
Den är, kommer vara förlängd och fortsätta ut på... Jag tror att den är förlängd och kommer fortsätta ut på åken som ligger på andra sidan stenmuren. Så de har fått den åken också. Så att den fortsätter liksom... Ja, den breddas med en hel åkerlängd på dem där borta. Jag tror det blir jättebra. Det, ja, det ser riktigt, riktigt bra ut.
Absolut. Ja, men det är ju också, alltså, det är jättekul att gå på banor, alltså, som är bra, liksom, där det inte ändras för mycket. För går man i Slottsskogen, alltså, det känns som att det är en ny bana varje säsong. Mm. Alltså vissa hål har alltid funnits där.
Så är det.
Men de anpassar väl nog väldigt mycket också. Eftersom det kommer väldigt mycket nya spelare som kanske inte har den kontrollen på sina kast. Så att nu har du ju mer uppsikt över gångbanorna på de olika hålen. Mm. Men det är liksom för mig som har spelat ganska många år, liksom, det, jag måste ha variationen och jag får inte riktigt det i Slottsskogen. Det är liksom 20-22 hål där nu som har ganska liksom kort snittlängd generellt. Vilket är jättebra för att gå och träna vissa typer av kast och så här, liksom. Men jag tror, alltså, Onsala har ju alltid varit den där långa banan i närheten, liksom. Och sen kom ju Ale som hade båda delarna.
Så är det, och det känns ju som att Bosse som driver Slottsskogen där, han har väl mer eller mindre tagit sig an och faktiskt, han är ju otrolig på att växa sporten, för han plockar ju upp alla de nya spelarna, precis som du säger. Men för oss som är lite mer erfarna och har kastat längre, vi växer ur banan ganska fort. Och det blir liksom inte det som man, när man är ny och går och kastar, så tycker man det är ganska roligt. Men för oss blir det mer samma typ av kast. Även om kasten i sig skiljer sig lite, så är det ungefär, alltså, du kommer undan med en kort hyzer eller någonting annat. Så mer avancerad spelare. Jag tror att det är så. Jag tror att jag skulle lätt kunna ha med mig fairway driver och midrange som putter. Jag tror att jag skulle kunna kasta putter på 90% av hålen, tror jag. I Slottsskogen.
Ja, men så är det.
Vilken Absolut. Putter skulle du välja då, Ted? Ja.
Det vet jag inte. Jag tror inte jag hade kommit fram med berg överallt, faktiskt. Så att, vi får nog ta något annat.
Ja. Nej, men den fyller väl ett fantastiskt syfte på det sättet då? Alltså, det gör det. Man kan släppa den till intermediate. De får ha Slottsskogen då och lära sig att spela och älska sporten. Så kommer det andra komma själv. Visst är det väl, du är på gång någonting i Mölndal också, eller? Inte det?
Jo, men det är mycket korta banor som byggs. Det tycker jag är, alltså, om vi ska prata vad jag tycker behövs nu, om man säger. Det är väldigt mycket, det byggs väldigt mycket korthållsbanor, och det byggs, alltså, som Slottsskogen och Skatås är också en jättebra bana. Alltså, om man börjar i Slottsskogen och sen går över till Skatås, så tror jag att man kommer få väldigt mycket ut till Skatås. Det jag saknar är banor för folk som är mer erfarna och kastat längre. För det börjar tunnas ut med riktigt, riktigt bra banor som faktiskt... För ska vi... Alltså, ska svenskar börja ta sig någonstans utomlands och börja spela, så behövs det riktigt bra tävlingsbanor. Där du måste liksom precisionskasta och lära dig liksom alla typer av kast och behärska. Och just de här... Titta på toren i USA nu. Det är mycket de här liksom 140, 150, 160 meters hålen som är på tre. Vi har ingenting sånt här. Inte alls. Det är väldigt, väldigt få banor. Jag skulle säga Skellefteå är väl en av de banorna som är jätte, jättebra nu. Och det finns nog några till, men de är ganska lätträknade om man jämför mot alla andra banor. Så jag tror att vi behöver nog faktiskt få upp antalet riktigt bra tävlingsbanor i Sverige.
För att höja nivån. Jag kan bara hålla med. Liksom. Det saknade jag ju, alltså, redan då, liksom 2014, däromkring. Liksom, det, för när jag började åka ut för tävling, så jag hade ju bara gått Slottsskogen, för det var ju det som fanns. Och lite skat och sådär. Liksom. Jag fick ju en chock, liksom, när jag kom ut och första gången åkte till Onsala. Och så här, aha, va? Okej. Okay. Men det brukar ju vara typ 68 meter par tre. Nu är det 120 meter par tre.
Ja.
Och det, liksom, och det var liksom, och det ligger fortfarande kvar där idag. För att Göteborg har inga bra banor som du kan utveckla dig själv, alltså, ännu mer. Alltså, Slottsskogen är svinbra för nybörjare. Alltså, även för oss som har spelat länge. Det är jättebra att gå in och öva olika typer av kast och trälinjer. Alltså, allt som finns där. Liksom. Men sen kom ju Ale och då var det så här, yes, äntligen, nu har vi någonting i området liksom som håller extremt hög nivå.
Verkligen.
Så som Järva har varit för Stockholm till exempel.
Mm. Ja, men som Ale där du hade både den gula banan som var mer teknisk skogshålsbana där du måste precisera, alltså lägga mer precisionskastelinjer och och sen har du den vita banan som är en extremt svår tävlingsbana med långa kast och det är mycket OB och det är liksom det krävs sina kast för att gå bra på den. Mm. Definitivt. Och det har ju inte funnits. Jag menar, för mig då som är uppvuxen i Onsala så var det, till skillnad från dig, så var det nästan tvärtom. För mig var det så här, vad skönt att komma ut på banor där allting är kort. Mm. För så var det i början när vi började spela, när jag, Dacke och Claes och Duvan åkte runt. Alltså vi, första tävlingen jag gjorde 96 i Lund, jag kastade ju fram på allting. Jag landade ju i ledargrupp ihop med Svante och Thomas och Svärda liksom, det första jag gjorde. Mm. Det var ju till första rundan och det hade man ingen aning om. Man bara, oj då, hoppla, spelar jag så pass bra? Men det var ju för att man kunde, alltså man hade längden och det var så. Onsala var ju, vi juniorer från Onsala var ju kända för att kasta långt på den tiden. Nu är vi inte det längre, men på den tiden var det ju det. Alltså då hade vi ju de här, för det har alltid funnits, som du säger, de här 120-130 meters par treorna. Mm. Där du måste lära dig att kasta långt. Men nej, jag tycker som sagt, det i takt med att sporten växer och att den blir mycket mer professionell som den är nu. Mm. Och när både Ale och faktiskt Järva tar sig en ordentlig törn. Och Ale försvinner och Järva blir omgjord. Så behöver vi mer tävlingsbanor. Det tycker jag faktiskt. Det är någonting jag saknar.
Ja, absolut. Det behövs. Och det behövs fler banor. Och så, som du säger, och så Mölndal bygger. Ja, det har funnits en 5 hål. Det har funnits där jättemånga år. Och nu så ska de göra en 9-årsbana av det. Liksom. Mm. Och det är jättebra för då finns det tillgängligt och folk kan hitta sporten. Mm. Men jag tänker liksom många som tävlar liksom, eller som ska börja tävla. För när, som jag sa, när jag började tävla och gick i Slottsskogen, alltså jag kastade bra med precision. Men jag kastade ju fruktansvärt kort. Och det gör jag ju fortfarande nu när man har tagit upp det liksom. Mm. Det vet jag alltid, man var ute på tävling och det visste man, de här Onsala grabbarna liksom. De kastade ju alltid längst hela tiden.
Ja, Johansen, alltså Viktor, vilken kanon, alltså både han, ja. David och Henke, med Viktor, det är inte så många som vet, men jag har för mig att Viktor faktiskt har ett SM-guld i längd. Han slog Anton Lind, för er som inte vet. Men det är ingen kille man snackar, alltså när man pratar längd och längdkast så pratar alla om Anton Lind, men ingen som säger någonting om Viktor Johansen egentligen. Så att men han håller ju väldigt låg profil och det gör de ju alla ihop egentligen. De är otroligt professionella killar.
Mm. Ja, absolut.
Vi får tro att fler gör som Motala nu till exempel. Att man bygger en 9-hål till exempel och så väcker intresset. Det är ingen som visste, det hörde jag ju på, det var nog Bessner som sa detta någonstans. Att ja, de fyllde den här 9-hålan väldigt fort, byggde en till, fyllt upp den också nu. Men nu känner de att de behöver ha en tävlingsbana. Så jag tror de är igång och projekterar för en tävlingsbana nu. Mm. Och det är ju helt rätt väg att gå.
Ja, absolut.
Mm. Så man får upp dem i nivån sen. Man får liksom inte tappa dem.
Nej. Ja, för menar, alltså, kollar man på banan i Göteborg så en bana som var väldigt, väldigt bra tycker jag, där du fick en bra variation av precision och längd, det var ju uppe i Angered.
Ja.
När den fanns. Men sporten var väl inte så stor då liksom, som man väljer att bygga ishallar och simhall eller något sånt där liksom. Och då försvann ju delar av den och sen så blev det liksom ingenting av det.
Och det är det vi får tro det nu. Vi får tro att det här, att den här boomen som är nu, att det liksom ger med sig, att det ger allt det här som vi vill ha. Att det ökar det spelarmaterialet, sätter press på både klubbar, att de sätter press på kommuner och så vidare att bygga mer. Så håll tummarna för att det blir så.
Kommer du ihåg den banan i Kviberg, Putte?
Nej.
Spelade du då när det fanns?
Det gjorde jag nog inte.
Nej, jag tror att den var strax innan Angered, om jag minns rätt. Och sen, det kan ha varit så att de faktiskt flyttade de korgarna från Kviberg till Angered. Vad var det för korgar på Angered? Var det de här som var lite trattformade längst ner i korgen? Alltså de är väldigt mycket annorlunda. Jag tror de är galvade korgar och så var väl, om man säger så, själva korgen gick och så går de ganska snett neråt.
Jag kommer faktiskt inte ihåg.
Nej, strunt samma. Det är
gammal nu, vet du.
Ja, jo, vi är.
Och Ted är ännu äldre.
Ja,
så att, apropå det då, när började du spela discgolf?
Jag började, jag tror allra första gången jag ens såg en frisbeekorg. Det måste varit, ja, det måste varit någon gång på 90-talet när min morbror hade varit i USA, tror jag. Och hade han väl sett det här, och sen så vet, kommer jag inte ihåg om han köpte med sig någon frisbee därifrån så där, eller vad, men det var ju typ gamla som banan i Slottsskogen. Men vi visste ju som inte att det var en hel bana. Vi såg ju bara att det var någon korg uppe i skogen liksom. Så vi testade väl det några gånger ungefär. Sen så hörde man liksom inte mer om den sporten. Men sen hade jag sett då uppe i Rudalen att det var sådana korgar. Och det måste ha varit kanske, kan det ha varit 2012 eller sånt där. Så då köpte jag min egen frisbee och började spela där. Jag tror att jag och polare var arbetslösa. Vi bara, vi måste göra någonting. Så sa jag, men fan, jag har sett korgar här på det. Det är någon sån här frisbee-grej. Fattar inte riktigt vad det var. Men så kom jag på liksom att jag hade en bekant som heter Emil Dahlgren. Som jag lärde känna tidigt 2000, 03 kanske. Han hade sagt att han hade på med något som heter frisbeegolf. Och jag bara, det lät så jävla töntigt när han berättade om det här. Och sen när jag väl började själv kasta lite här i Rudalen, så ja, jag var ju fast med en gång alltså. Ja, det är bara någon speciell känsla.
Vet inte vad det är. Frågan är om det inte är första gången man ser en disk flyga ordentligt, när man bara ser den sväva iväg så här, man tänker, ja, så bara, gjorde jag det där?
Ja.
Och hur långt kan den flyga?
Ja, nej, det är helt otroligt alltså. Så jag var ju där med uppe i Rudalen, och jag och två vänner. Vi var ju uppe och spela så ofta vi bara kunde, eller så ofta det inte var svinkallt och regn. Och liksom hade ingen aning hur man kastade, eller att det fanns olika diskar. Jag hade någon, jag har ingen aning vad jag hade för disk. Det var något som jag hade köpt på typ Stadium eller något. Och den kastade jag mig i typ ett års tid liksom. Jag gick där uppe. Sen hörde man talas om att det fanns en annan bana i Slottsskogen då liksom. Och det är där nuvarande banan ligger. Så på den vägen är det. Det var så jag började i alla fall. Lite av slumpen faktiskt.
Ja, det är sjukt det där. Jag tror det är många som liksom bara halkar in på det. Att antingen har man någon som man känner. Eller så, som i vårat fall när vi hade banan, låg ju på skolan. Min gamla Kopparskolan var ju min gamla högstadieskola. Ja. Så det var ju liksom lite så. Och Claes och Dacke och de hade ju, jag tror att jag var årskullen liksom lite för gammal för att vi skulle ha det på gympan, men jag vet att de hade på gympan att de fick gå runt och kasta. Så jag tror att jag har en av mina första gamla DX-rockar. Jag tror inte jag har kvar, jag tror Claes har den nu. Men jag snodde faktiskt Claes på gympan till mig. Det var riktigt gött. I grunden stöldgods och kasta. Så fort man såg gympaläraren så bara, göm disken!
Ja, men det är som du säger, man har pratat med många under åren liksom, hur de började och liksom, det som jag tycker är rätt kul att höra, det är som att alltså det där som för oss, jag och mina vänner liksom, det tog ju ett jättebra tag innan vi fattade att det här var liksom en grej. Vi gick ju bara runt där i Rudalen, det är ju också en nyårsbana på liksom 45-50 meters hål och träd överallt. Och sen när man kom till Slottsskogen, då var det bara så, herregud, det här är ju 18 hål och det är ju jättelångt om man jämför med Rudalen då. Och det kom folk med stora ryggsäckar och de bara, behöver man så många frisbees liksom, så då behöver man ju som ändå titta lite och fundera så här, okej, vad är det här liksom? Och där, som sagt, när vi pratade om Bo då liksom, att han är duktig på att plocka upp folk, han var ju de första man började prata med liksom, och bara försöka förstå vad det är vi håller på med. Och han var ju så jättebra på att förklara och, alltså, hur sporten gick till och att det fanns PDGA och att det fanns ju allt möjligt som man inte hade en aning om liksom. Så att jag var ju helt fast med en gång.
Ja, Bosse är grym på det. Jag måste säga, det är en stor eloge till hur mycket folk han hjälper och hans otroliga engagemang år ut och år in. För det, jag kommer ihåg Bosse sen han hade, du vet, polishus, alltså det gamla polishuset där den gamla banan låg. Det var ju typ första gången man träffade Bosse. Det måste ju varit liksom 90, slutet av 90-talet, början 2000-talet. Så han har ju hållit på hur länge som helst. Han är ju lite, jag skulle nästan kunna säga att han är lite av motsvarigheten till vad heter Mats Löva i Stockholm.
Ja, men precis. Jag måste säga det, han är ju ett fantastiskt jobb. Jag tror jag hade inte varit för han så hade jag liksom, ja, då hade jag nog bara gått där och kastat min enda frisbee liksom och inte lagt mer energi på det liksom. Men han måste vara engagerad.
Ja, verkligen. Och så väver in folk i riddarrundan och den har ju också plockat hur mycket folk som helst, tror jag. Alltså, merparten av folk som spelar frisbee eller discgolf i Göteborg lär ju ha lirat riddarrundan någon gång liksom.
Ja, det var ju där jag också började. Det var så här, efter ett tag då liksom, man hade gått där lite och man hade köpt någon frisbee till då liksom. Och börjat förstå liksom. Men det är som ni har nämnt tidigare i andra avsnitt liksom, att på den tiden fanns ju ingenting på YouTube. Det fanns ju liksom, man kunde ju inte lära sig någonstans. Man fick ju bara kasta liksom, och försöka fatta vad som hände typ.
Du fick ringa en vän.
Ja, lite så. Men det var faktiskt så sen när jag blev lite mer intresserad och kände att men fan, det här vill jag satsa på. Då försökte jag få tag i Emil på något sätt. Det var så här, hur kan jag få tag i honom? Och då satt jag och googlade lite och så hittade jag FK360s hemsida typ. Och drog in ett mejl där och bara, tjena, hur funkar det här liksom? Och då var det faktiskt Emil som svarade på det mejlet. Och då sa jag, där är du, jag har ju fan letat efter dig. För jag hade inte pratat med honom på många, många år då. Så på den vägen är det liksom. Och som sagt, jag hoppade på tåget direkt. Lite för snabbt kan man ju se nu i efterhand då. Men och bara åkte runt och tävlade så mycket jag kunde. För att det var så fruktansvärt roligt.
Men jag skulle säga, för visst var det så. När du började tävla, fanns det så här recreational och sånt? För det gjorde det inte när jag började. Utan amatör eller recreation och sånt fanns inte. Var du över junior så gick du rätt in i open.
Ja, men så var det typ. Ibland fanns det väl någon amatörklass och det var liksom alla utan licens var det typ. Så det var ju väldigt blandat. Det var sånt att just det, jag glömde förnya min licens. Och så fick man liksom spela mot bland de bästa för att de var lite lata. Eller så, men det var ofta så var det, man fick ju bara hoppa in i open och man låg ju i bottenskiktet hela tiden.
Ständigt liksom. Så var det ju, det kände jag ju också. För jag tycker det är rätt skönt för de som börjar spela nu. Det lär vara rätt mycket lättare att komma in i sporten på ett vettigt sätt och jobba sig upp till dit man vill.
Absolut.
Det är grymt är det faktiskt.
Våga anmäla sig på ett annat sätt.
Ja, nej, men så är det. Och det kände jag nu när jag som plockade upp det igen liksom, att man såg okej, det finns en amatörtour. Herregud, vad jag har längtat efter det här. Alltså det är ju så jäkla bra. Det är ju där du ska börja liksom. Inte i openklassen i Onsala.
På NT.
Ja, men så. Alltså, jag åkte ju runt och tävlade på alla dem för att det var så jävla roligt. Och jag kunde göra det då, för då räckte ju min asdåliga rating och komma in på de här tävlingarna. Det gör de ju inte idag, men
vi hade ju inte ens ratingkrav när vi började. Det fanns ingen ratingkrav. Nej, det fanns ingen ratingkrav. Du behövde inte vara med i PDGA eller någonting egentligen. Du behövde ha en tävlingslicens från Svenska Frisbeeförbundet. Och sen var det bara ut och köra. Jag tror inte jag skaffade nog inte PDGA förrän. Det måste nog varit ungefär samma veva som vi träffades någonstans där 2013. Någonstans skulle jag tro, för att innan det så hade inte jag PDGA. Det är därför jag har ett ganska högt nummer. För att ha spelat sedan 90-talet. Jag tror jag 55 någonting börjar. Så att, först i början behövde vi inte ha det. Och då var det ju mer, och det fanns ju inte, västkusttouren kom ju när jag spelade ett bra tag. Innan det var det ju, vi åkte på NT-tävlingarna. Det var ju det som fanns. Ja. Och skitroligt.
Ja, nej, men det är fantastiskt kul. Och det var ju det som gjorde att man liksom fastnade ännu mer i som communityt av den här sporten. Alltså jag åkte ju ner till Malmö och åkte till alla möjliga ställen. Och var liksom bottenskiktet på alla tävlingar. Och hade ingen aning vad jag sysslade med. Men jag hade så fruktansvärt roligt. Och det var så fruktansvärt trevliga människor. Som man liksom träffar på banan. Och någon situation i, måste ha varit Malmö tror jag. så fastnade min disk i ett träd eller så här. Eller inte, det var typ en jävligt hög buske som stod mitt i fairway på något håll. Men det var, då var det någon av bröderna Svärd, tror jag. Som bara, han såg ju direkt att jag var ju helt värdelös och ganska ny i sporten liksom. Han bara, tänk nu på att när du ska ta ner den här disken, ta inte en annan disk och kasta, för då blir det liksom plikt på det. Så ta en vattenflaska eller någonting. Han var direkt och bara sen hjälpte mig. Jag hade ju tagit varenda frisbee jag hade i min lilla väska och bara fick få ner den här disken, för jag hade ju ingen aning om att det var en regel liksom.
Går därifrån med 15 kast.
Ja, men lite så liksom. Och det är ju det jag tycker är så härligt med sporten. Mm. Alla är så snälla mot varandra och hjälps åt verkligen.
Mm. Ja, det är grymt. Det är skitroligt faktiskt. Jag älskar verkligen Discord-community. Det är samma sak nu när man kommer tillbaka. Man tar sig emot med öppna armar liksom. Utav alla så här, åh vad roligt att du är tillbaka. Liksom. Man bara så här, kommer du ihåg vem jag är? Jag har inte spelat på hur länge som helst. Ja, det är jättekul.
Det var ett sånt hallelujah moment för mig med. Det var första gången jag bara anmälde mig till en träningsrunda med, jag tror det var Tibro, Orbi Tibro, när de skulle spela i Falköping, så såg jag att de skulle gå dit. Och så frågade jag, kan jag vara med? Jajamän, häng på du, anmäl dig på spinna bara så hakar du på det. Och det var en riktig sån ögonöppnare för hur jäkla kul det var att gå en sån boll ihop med andra som man inte kände. Och det var en helt otrolig upplevelse. Så jäkla kul var det. Så det rekommenderar alla att försöka anmäla till någon sån där enkel, bara för att få gå med några som inte känner och bara märker att det är en sån härlig atmosfär.
Absolut.
Yes. Om du skulle lista dina tre bästa diskar i din bag?
Då nummer ett blir ju Mercy. Det är absolut den bästa kastputter genom tiderna. Ja, jag har inte testat kasta plast överhuvudtaget faktiskt, måste jag säga. Men Mercy är min absolut favoritdisk. Sen får jag nog säga Warship. Det är också en sån riktig to-go disk. Den går spikrakt. Och sen får jag väl slå till med, jag får nog säga min Saint faktiskt. Det är också en sån mysig. Rosa ska den vara också.
Ja, lätt.
Ja, det är mysigt.
Ja, det är bra. Jag tror Mercy är nog den enda av de diskarna jag inte har testat, faktiskt.
Jag har provat alla.
Ja, jag har bägat både Saint och Warship. Jag hade en Warship, jag kommer inte ihåg vad de heter, de här. Tournament är väl de som är lite mer, som nästan som Star, va? Är det inte så?
Ja, och så är det ju VIP.
Och VIP är det. VIP tror jag hade. Jag tror jag gav den till min lillebrorsa. En rosa VIP Warship. Den var helt sjuk. Den går så långt, va? Det är för att vara midrange. Jag tror du kan kasta den 110-120 utan problem.
Ja, men det är en fantastisk disk.
När jag säger att jag har provat alla så är det såklart i Disc Golf Valley. Så att jag har stenkoll på dem.
Ja, det är så. Ja, det är bra.
Vad säger vi om koriander då, Petter?
Koriander?
Gött. Nej. Eller skit?
Nej, det är ju jätteskit.
Ja, ja, du ser.
Verkligen. Jag riktigt illa är det.
Oj.
Ja.
Du tar avstånd. Det hör jag.
Ja, herregud, jag vänder mig och springer.
Men det är sån sjuk vattendelare, måste jag nog säga, bland folk. Det är liksom, för mig är koriander, jag kan ösa på med koriander överallt. Jag älskar det fullständigt bara. Jag kan sitta och mörla en hel kruka utan konstigheter.
Oj, oj, oj. Du, då ska jag berätta för er att jag har faktiskt ett svenskt guld i vegetariskt på grill-SM med koriander. Så jäkla fin rätt var det. Den tog storslam. Bara så du vet, den kan jag vända vem som helst med. Så du får prova någon gång upp det.
Ja, det gör jag jättegärna.
Mm. Du, vi har ju någonting, vi brukar ju gå igenom lite, om vi återgår lite till programmet.
Så har vi fått lite mer koll på vem Putte är.
Jajamän.
Så folk vet nu, när de träffar det nästa gång så vet de att, alltså, bjud inte Putte på koriander bara, då smäller det.
Ja, det är bara, herregud.
Ta snusen, igen koriander och spring.
Precis. Ja, precis.
Nej då. Vi brukar ju köra en liten punkt och gå igenom vad som har hänt i veckan. Och då var det ju en trevlig tävling som heter Texas State Disc Golf. Vad säger ni, gubbar? Är det en bana att sträva efter? Lite enkelt sådär.
Jag tycker det är otroligt skönt att se en bana som är just som den banan. Mm. Så att det inte bara är de här öppna hålen med highsecast hela tiden. Jag tycker är man på den nivån så skulle du klara av båda typer av banor. Sen kanske den är lite extrem på vissa ställen, men...
Kanske kan öppna vissa hål lite grann, men jag tycker ändå inte, alltså banan i sig, jag tycker inte att den var helt katastrof. Jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig att gå dit och spela, för den såg på vissa hål ganska inbjudande, tycker jag. Mm. Jag är också lite allergisk mot de här extremt öppna liksom, golfbanorna. Det är inte... Jag vill se lite... De ska få kämpa för det i alla fall. Det märkte man ju på scoren också. Även om det var liksom ganska låga score så var det inte så här minus 68 och sånt.
Mm.
Jag kan hålla med om en liten punkt som de tog upp i, jag tror det var Nick and Matt Show nu. Nu är det jag som refererar till Nick and Matt Show.
Gött.
Ja, det är gött. Att i vissa fall, när man ser ett utkast, om man liksom tänker sig in till en som inte förstår och så ser de det, så finns det ju ingen som helst fairway. Det var ju bara liksom ett myriad av träd. I vanliga fall så kanske man kan se att det här är någonting som formar sig åt vänster eller höger eller så. Men det, på vissa hål så var det verkligen bara, det var som att kasta in i ett plock och pin.
Mm.
Så då blir det lite lyckokast och sådär. Men vissa har ju löst det otroligt bra. Så att, men jag kan förstå den punkten just. Att för de oinvigda så ser det ut som att, jaha, är det bara att ställa sig och kasta och så får se vad som händer.
Mm. Ja, nej, men det kan jag också förstå.
Mm. Men någon som skötte detta bra, det var ju Ricky såklart. Jädra fan spela.
Han var het på putterna. Det är svårt. Alltså, är han igång så är han igång. Och då, jag tror inte det är någon som stoppar han. Alltså. Tänk om han har puttat 5% av hans puttar. Det har varit gött.
Ja. Ja, men han verkar ju vara a man on a mission nu. Alltså. Så är det ju. Han krossade liksom, satte banrekord i runda 2 och sen så bara höll det i runda 3 när många inte gick lika bra. Liksom. Så bara körde han rätt in i kaklet.
Mm. Ja, det är helt fantastiskt att se. Mm. Han är ju verkligen en sån spelare som klarar av båda typer av banor.
Mm.
Och det är så coolt att se liksom att han kan driva som han gör liksom under runda 3 i det där blockpinnet liksom. Det är helt fantastiskt.
Nej, han kör bara. Han är liksom när han får vittring på något vis, och sån är han nu i alla fall. Mm. Sen är det modet nu. Han känner sig, han har ett jäkla självförtroende. Och vågar liksom satsa. Och det går vägen. Vad säger ni om runner-up då? Den är lite rolig.
Mario, ja. Mm. Han är ju gammal, rutinerad räv. Som inte har synt så mycket. Men han är ju rätt skön. Skön så bounce-stil och riktigt weird putt. Men ja, det går hem.
Ja, det var ju som jag sa, att han lämnar ingenting. Han visar hur han känner.
Känslorna står utanför gubben. Har ni sett den förresten? Den ligger på Murder Mike, hans YouTube-kanal. Jag tror det är Ken Climb och Drew Gibson och Coling och de som kör putting impressions. Och då kör Coling Matteo. Och alltså, när jag såg Matteo spela nu, jag kunde inte hålla mig för skratt. Det var liksom, alltså, det är så jävla roligt. Så har ni inte sett den så måste ni glida in på Murder Mike och kolla på Putting Impressions. Det är där de står i Memorial, tror jag. Alltså hur kul som helst.
Coolt. Han har en jävla unik stil. Alltså, just puttstilen. Alltså.
Lite, han kommer uppifrån och så kör han någon sån anhajse från nyckelbenet mer eller mindre och trycker han lite. Och står liksom.
Det gör typ jag med, tror jag. Kanske därför jag inte tycker det känns konstigt.
Det ser precis ut som vanligt där, tycker jag.
Ja, precis. Det är inte så man puttar.
Ja.
Nej, jag puttar väldigt mycket vinklad disk åt andra hållet. Nej, men han är ju väldigt... Alltså, han är ju väldigt... Alltså, hela kroppen används ju i varje lilla moment, liksom. Och det ser faktiskt väldigt roligt ut. Han är ju grym spelare.
Ja.
Och ja, otroligt skön snubbe.
Men det var nog rätt så höga odds på att spela på honom i, ja, särskilt i lead card och sen så ta en andra plats. Det var nog inte många som hade tippat på det. Men det är absolut supervälförtjänt. Han spelar ju hur bra som helst och han det märks att han var en rutinerad uv liksom, för han vek sig inte en tum heller på sista rundan. Han körde sin gameplan.
Mm. Ja, men han är ju sån, för han ploppar ju upp ibland liksom. Man, för nu när jag såg han på denna tävling så var jag, just det, ja, han hade man nästan glömt av. Ja, man har inte sett han på länge liksom. Men han spelar ju så fruktansvärt bra liksom.
Undrar om han är så mycket runt på toren som de andra är. Jag tror inte det. Kanske är en sån som också inte kör fulltime utan liksom ligger på vissa i vissa regioner och spelar.
Ja, men det tror jag. Man vet att han eller de sa ju att han kör ju väldigt mycket tävlingar som inte är sanktionerade också. Så att det är nog därför man inte ser han lika mycket som de andra.
Precis.
Kändes som banan passar honom ganska bra i alla fall, hans stil. Han verkar inte vara någon sån riktig långkanonkastare utan mer jävligt mycket touch och bra känsla liksom.
Ja, men ja. Verkligen.
Så kastar han och så hoppar han ner i split nästan liksom, och tvingar disken dit han vill sen efter kastet. Så ser det gött ut. Väldigt roligt att titta på, absolut.
Ja, men ja.
Och så har vi då en där man liksom, där kan man jämföra lite då. Om vi tittar på Matteo och hur han gjorde sista rundan, och så har vi då Casey White. Det märktes det ju liksom här att han pallade inte riktigt sista rundan alltså. Gjorde grym andra. Första och andra till och med.
Ja, jag var så glad när jag såg att han var i Likard. Det var faktiskt kul att se han och spela liksom på den nivån och spela med de stora grabbarna om man säger. Och han skötte sig ju väldigt, väldigt bra. Men det höll inte riktigt hela vägen tyvärr.
Svårt att mota Ricky när Ricky går som tåget.
Ja.
Det är för mycket moment i den gubben. Det är som man såg Nico när han körde nu sist också. När de äger upp sig själva och liksom vet att de har självförtroendet och vinner seglet. Alltså du stoppar inte en sån gubbe. Den vinnarskallen är helt sinnes.
Nej, och det var inte det att han skulle gå och stoppa Ricky på något vis. Men jag tror att hade han bara fått spela okej. Nu var det nog jäkligt jobbigt att göra en sån här sista runda. Och särskilt då att tappa sista putten till och med. Eller sista hålet kan man ju säga att han tappade för att få en singelplats, femte plats. Nu blev det delat istället, åttonde va, som han fick nöja sig med. Men alltså, titta på den första driven han gör. Den var ju helt magisk. Första hålet. Och så parkar den.
Men vilket jävla skithål då. Första hålet, faktiskt.
Ja, det var speciellt.
Vi lägger en stor anhajsflex rätt upp i ett träd och hoppas på att den kommer igenom. Det finns ingen fairway. Antingen du får gå över eller så får du liksom ha plinko rätt igenom allting. Det är inget bra hål, om du frågar mig. Finns inte med på min drömmarten i alla fall, det kan jag säga.
Nej.
Frågade Casey White så var det bra. Och så får vi nämna lite FPO också. De spelade också. Det här var ju en märkbart tuff bana för många där. Men Hayley King tog hem det där. Och Holly Finley tvåa, Rebecca Cox trea.
Finley hade jag nog haft mina pengar på mig, jag tror jag. Hon är grym på skogsbanor alltså. Och hon har ju riktigt fin känsla. Så det var ingen skräll för mig att hon kom upp på en andra plats, det kan jag säga.
Nej, men det är det här som också är väldigt kul nu. Att det här blandar ju och ger lite också. Och som var Page, Pierce. Kona fick väl inte ens cash den här turneringen. Så det är spännande att det liksom...
Page behöver en fairway för att spela. Så är det bara. Tyvärr. Hon är överdominant på mycket annat. Och det är detta... Men jag tror det var någon tuff bana liksom. Lite otur. Alltså det vet man ju själv vissa banor när man går. Bara lite dåligt släpp eller liksom lite dålig tajmingen så är du körd och denna banan. Du är helt körd. Så fort du börjar kasta lite snett så jag tror det är en sån riktig utförsbacke alltså.
Ja, det är därför jag tycker det är så jävla bra att det kommer såna här banor på den toren liksom. Jag tycker det liksom, dels är det roligare att titta på, tycker jag.
Verkligen.
Liksom titta på det var ett 150 meters kast och så var det kort inspel för en tapping birdie. Så liksom, så det här krävs ju att du har koll liksom. Du behöver inte kasta 150 meter, men du har så extremt lite marginaler.
Och så har du då, vad heter det, Ricky Scramble Rate som är en av de bästa scramble-spelarna i hela världen. Och det märker man ju på dessa banorna. Ligger lite skiten, spelar fram och så tar sin birdie eller sitt par. Det kräver sina personer liksom. Alltså du, har du inte ett sånt självförtroende eller liksom ett sånt spel där du vet att du kanske ligger lite i skiten och du är riktigt bra på att lösa det, då är du körd. Så att jag tyckte det var kul faktiskt. Jag är hellre detta än både Fountain och Memorial, känner jag.
Oh ja.
Mm. Spännande. Men vi pratade mycket i var det första eller andra avsnittet. Hur går det för Ezra Aderholt egentligen? Han är ju riktigt under isen för tillfället. Slutade 76a här. Och jag tror han var 67a i förra tävlingen. Så att, ja, det här var inte något som passade honom. Han är i dålig form just nu.
Han behöver ha tillbaka sin Prius.
Det är så. Det är inte bra att åka runt och ha för kul med Paul. Nej. I husbilen.
Men jag tror denna banan är nog... Han är ju en riktig kanon. Han gillar ju liksom öppna stora banor. Och jag tror att det passar honom bättre. Och i samma, var det sist? Var det Waco va? Eller var det Belton?
Belton.
Den är väl också lite mer... Var det lite mer träd och bröt i den eller? Kommer inte ihåg. Ja, skitsamma. Men det känns...
Den har rätt öppen. Alltså jämfört. Ja. Men det är ju klart. Mycket vindar som
Las Vegas.
Kanske är...
Där du har liksom fem palmer på hela banan. Mer eller mindre. Det var inte så jävla...
Han kommer få sin chans att bomba på lite senare sen.
Ja, det tror jag.
Som referens då, så har vi ju pratat om min kastaplastkompis då, Luke Samson. Han kom 66-are i den här. Inte jättebra, men han gick i alla fall under par.
Han kanske får en extra berg nu då åt Anders.
Det kommer nog garanterat. Spread the bergs.
Är den så bra den disken? Jag har aldrig testat kastaplast. Alltså, jag har inte ens hållit i en kastaplast disk i hela mitt liv.
Har du kastat Piranha någon gång?
Nej.
För mig var det ju, som sagt, återigen nu då. Jag kastade ju Piranha på 90-talet innan de tog ut den i pressningen. Har saknat den. Den är trög. Jag kastar den kanske 100 på, om jag har en bra dag. Men någonstans runt 80 meter. Du kan liksom maxa den och sen dör den bara. Mm. Så det är en skön disk. Jag ska ju inte gå och säga att det är världens bästa disk nu. Fast det verkar som att vi tycker det är. Men för mig är den en bra disk. Det är nostalgi i den. Och den är skön. Men hade jag klarat mig utan den? Ja, tyvärr. Jag tror faktiskt att jag har gjort det. Det finns andra diskar som är nästan minst lika bra. Men den är bra.
Nu tycker jag att du är lite vrång här. Vaknat på fel sida då, Ted?
Nej då.
Nej, det är bara...
Säger jag sitter här med min stack och bergs.
Ja, du vill verka svårflörtad. Ja, det.
Nej. Nej. Ja, men ska vi snacka
vidare?
Jag tänkte det. Nej. Om vi pratar coverage då. Vi hade ju lite live coverage. Vad tycker vi nu om det? Har de steppat upp sitt game? Jag tycker det är fantastiskt själv. Jag älskar ju att det är live. Ja. Tänk när vi spelade förr, om man inte hade live. Att man fick sitta och liksom kolla lite internet. Nu kan man ju faktiskt sitta hemma och titta. Ja, jag älskar det alltså.
Ja, alltså det är... Jag har inte ens vanliga tv-kanaler hemma. Jag har typ Disc Golf Network och YouTube.
Det är så gött.
Jag tycker det är helt fantastiskt. Att kunna se det live liksom. Och liksom vara med i spänningen på ett helt annat sätt. Så det är... För mig är det bara tummar upp hela vägen.
De gör det hur bra som helst alltså, det här med, de blandar i olika kameror och tittar på det främre kortet eller bakre kortet när det liksom är lite kö, flippar över till dem direkt och så har de med lite tjejerna ibland och det är galet bra, måste man ju få säga.
Ja, jag håller med.
Jag skulle vilja ha mer FPO bara, det hade varit gött på något sätt alltså, att de, när de väl spelar, istället för att de håller på att flippa fram och tillbaka, då kanske man kan lägga fokus på de som går hett. För jag menar, går leadcard skit, så det finns ju ingen anledning att lägga massa krut på dem egentligen. Nej. Utan att du tar då FPO och så kör du liksom det kortet som går bäst eller den spelaren som går hetast. Och om det händer någonting annat så kan man ju liksom flippa över lite. Men man hade ju, för jag menar, ska vi börja prata jämlik sport? Känns som att vi är rätt långt därifrån just nu. Jag menar, 99% ligger på MPO va? Men det är mina tankar bara. Jag tycker alltså vi är på väg åt rätt håll och jag tycker att det är sjukt kul att det finns live coverage. Spoiler som folk håller på och lipar över. Sluta titta på, är det en tävling, kolla till sociala medier om ni inte nu är jag jävligt vrång här. Men jag får fan panik på folk som sitter och lipar på judisk live, tror jag det var någon inne någon gång. Kollade på Instagram. Men ni spoilar ju. Men då, kolla vilket konto du följer. Du följer judisk live. Vad tror du kommer komma där? Live-uppdateringar. Mm. Ja, det är fantastiskt.
Ja, jag kan bara hålla med faktiskt.
Jag minns ju då när det var DGPT i Konopiste och grejer. Man fick ju avfölja allt som fanns. För att kunna titta på det liksom. Och kunna se det live för sig själv. Mm. Typ då. Men det var en ansträngning man fick göra. Men tyvärr så är det så, Ted, att de kan ju inte spela samtidigt när de spelar på samma bana. Det är ju lite så.
Nej, men oftast kommer ju FPO in efter 9 ungefär, va? Är det inte så?
Jag vet inte när, hur
jag
det
tror att när sista kortet på MPO har gått ut så är det väl, jag tror att det är en 3 eller 4 hål eller någonting sånt. Sen går ju FPO på. Brukar de slussa på det. Så att det går ju liksom om man skulle vilja. Men ja, strunt samma. Men apropå det du sa med Konopiste och sånt. För mig har det aldrig varit någonting om jag har läst vem som har vunnit en tävling. Jag har aldrig varit störd av att kunna gå tillbaka och titta tävlingen efter. För jag vill se spelet. Och då, även om jag vet vem som vinner, det rör mig egentligen inte i ryggen, utan jag vill se discgolfen. Men vi är olika i det. Jag menar, det finns ju de som tycker att det är hemskt och vill alltid vänta på post-coverage eller post-production för att de tycker att det är så mycket bättre. Men det är också en sån grej. Ska vi lobba lite däremellan för folk som inte riktigt förstår vilket jobb de gör med live? Alla som gnäller på att det är så dåligt. Det är inte riktigt samma grej som att göra en post-production. Du har ändå varit med lite i mediasvängen, Putte.
Mm. Ja, men det är en extrem skillnad. Kollar du på Jomes kanal och Disc Golf Network så använder de exakt samma videokameror.
Mm.
Skillnaden är att alltså, när du kör det live, liksom, de går ju liksom på alltså, mobilnätet i princip.
Mm.
Och liksom ska streama upp live från skogen i högst då säkert 1080 i upplösning. Kollar man på Jomes som kan, de filmar ju, de spelar ju in det liksom. De kan lägga in 4K eller de kan spela in det i 4K och liksom bouncea ut i 1080 om de vill det liksom. Så det är väl klart att det blir jättemycket bättre kvalitet på en post-production liksom, för att du spelar in det, lägger in det, du kan efterarbeta i datorn och allt sånt där liksom.
Det hade jag en liten grej jag såg. Jag tittade på Gatekeeper på Shane's Card, tror jag det var. Om man bara jämförde färg på Jomes och på Gatekeeper. Det såg ut som att jag hade filmat Gatekeeper och så var det liksom en Hollywood-produktion på Jomes. Mm. Hur mycket det liksom lägger i färgkorrektion och filter och vad det nu är de håller på med.
Ja, men det sånt ser ju jättemycket.
Mm.
För att alla kör samma kameror. Det är det som Gatekeeper och allt vad de heter har exakt samma kameror som Jomes och som Disc Golf Network.
Mm.
Sen är det frågan hur duktig du är på att använda kameran. Och hur duktig du är på att redigera efteråt. Liksom. Det är precis som med ljud. Det skiljer sig inte mycket. Liksom.
Men, och det var ju också det många som klagade på att det blir pixligt när de är ute i skogen. Ja, men vad fasen, ge dem ett break. Du hade någon input på vad det kostar med de små streamingmanickorna till kamerorna.
Ja, det finns ju lite olika varianter, för jag satt och lyssnade lite på Smashbox tidigare då. Och om du ska gå liksom top notch när det kommer till de här små modemen, vad man ska kalla dem, då kostar liksom en modul kostar ungefär som en ny bil. Och jag tror de använder en 4, 5, 6 moduler på olika kameror och olika liksom mobiloperatörer, om man säger. Plus att allting kostar ju som de laddar upp. Det liksom krävs ju ett visst abonnemang då liksom för att det ska gå och streama upp det liksom. Så att det,
sen vet inte jag hur de har det som utbyggnad av 4G och allt sånt där. Och så ute i skogen liksom, kan man inte begära kanske för mycket heller.
Nej, det är ju många ställen där du tappar signaler. Det är där du får de här. Ibland så kan ju bilden bli helt grön eller helt grå. Det är ju liksom när du dippar i signal liksom. Och är du ute i skogen så är det ju många ställen där du säkert gör det liksom. Så att
mm.
Därför vanlig golf spelas på öppna ytor.
Mm. Och oftast väljer de väl vissa hål tror jag också. Det, nu för tiden kör de väl ganska mycket, men jag tror förr så valde de vissa hål som de, där de visste att de hade ganska bra mottagning för det första. Och sen att det var lätt att placera ut kameror och grejer. Mm. Det var väl lite samma med, vad heter det, vad heter den? Järva-tävlingen där. Som var TV, finsk TV körde. De körde väl bara de tre sista tror jag va?
Ja. Ja, det gjorde de. Det var ju, ja, det var de tre sista som de körde. Vet jag inte varför, om det var någon strategisk tanke med just de hålen eller om det bara var att de inte orkade gå längre. Jag vet inte.
Nej,
nej men det är ju så. Jag menar, kollar du när SVT är på plats med sina bilar liksom, mm. ju stora tanks som kommer med internetutrustning och allt sånt där liksom, så klart som attans att det blir bättre att köra live då.
Men det är... Ja, men jag ser man Jomes vad de har för kostnader sen. Alltså de har ju personalkostnad och det har du ju på Disc Golf Network också. Men de slipper ju de här små alltså modulerna. Du har ju egentligen kamerautrustningen som kostar. Och jag menar, visst den är inte gratis, men jag menar det är samma kamerautrustning på de andra också. Så, och sen då ska du lägga på en modul på kanske, om du, vad du säger, typ 250-300 000 eller vad det kan ligga på liksom.
Ja, ja visst.
Det, jag menar, det kostar ju på.
Jo, ja.
Så, ja nej, det är intressant. Men, så det var bara en sån liten parentes här från oss då. Så man kanske inte ska vara så missgynnsam och tycka att det är skit. För att de gör så gott de kan. Jag tänker att ju mer som pitchar in och ju mer positiv feedback och allting de får, desto bättre kommer det faktiskt bli i framtiden. Det tror jag definitivt.
Ja, absolut, precis. Absolut.
Ja, och så får jag ju ta och skicka en hälsning till Discorden nu då. För nu lyckades jag hitta in dig.
Mm.
Det var gassigt. Det var ett gött gäng som satt där och svamlade.
Har du inte hittat in dit än, Putte, va?
Nej.
Nej. Bengtsson har dratt igång en Discord på när de kör live. Det, problemet är att man sitter och kollar med Discord när man kollar på tävlingen mer eller mindre.
Ja, den risken finns ju.
Jag gjorde ju en pudel där också, givetvis. Jag gör en pudel vart jag än är, känns som. Jag skulle skriva klappslut. Men... Min autokorrekt tyckte inte att klappslut var någonting jag hade. Så då blev det kalopskött istället.
men det embrace alla ju.
Ja, de blev svin. Alltså, det var det enda folk skrev så här, kalopskött! När folk var liksom. Ja, det var lite skönt.
Macbeth är körd. Ja, han är kalopskött.
Ja, det är det hör man ju.
Ja. Så är det när någon bryter ihop på banan sen bara, du duger nog till kalopskött skulle jag tro. Det är nog inte mycket mer än så.
Myntat 2021.
Ja. Yes, men... ni vet vad ni hörde det.
Exakt. Nu får vi då fira påsk i fred va, som det verkar. Utan nästa Silver Series är ju i The Vintage Open Russellville, Arkansas. 8 april. Och då kommer det ett glatt gäng dit. I stort sett alla. Jag tror det är typ Ricky och någon mer som inte skulle vara med. Nej, förlåt. Macbeth och någon mer. Som inte skulle vara där. Yes. Men i övrigt så var det i stort sett fullt fält. I alla fall på MPO. FPO var lite tunnare. Men ett par goa tjejer var det som skulle ställa upp där. Yes. Men då så vi får längta efter Discorden. Eller den kanske öppen ändå.
Nej, det vet jag faktiskt inte, men de kommer att dra, det blir ett sånt söndagsevent där igen då på Silver Series, för det är då de kör en live.
Precis.
Du hade lite, det hade hänt lite åt Kasta Plast, Anders, eller? För du är ändå våran Kasta Plast-reporter här.
Precis.
Nu tror jag att den här podden är liksom Kasta Plast, det är det ju inte egentligen. Det har bara blivit så, det är ju bara för att Anders är så indoktrinerad och han håller på att dra in mig i träsket också. Så. Men...
Nej, men man kan väl få ta upp lite intressanta grejer som händer i alla fall.
Mm.
Och då är det så att jag vet att de har haft en vilja och en tanke att kunna återanvända material. Och nu har de då lyckats med detta. Så de släpper en ny serie, en ny plastserie som heter Regrind.
Mm.
Och det, till att börja med så blir det K1. Så de släpper en berg såklart. I K1 Glow. Och vanlig K1 Regrind då.
Alltså Glowen är också återanvunden?
Jajamän!
Kul!
Det gillar vi. Superintressant. Alltså det är bara rent sådär, oh, hur kommer sån här flyga till exempel? Det kommer ju vara väldigt kul att prova.
Och som en berg tror jag.
Som en berg? Ja. Ja, men absolut. Fantastiskt fint såklart. Då. Nej, men och så, de släpper det med ett tryck här nu. När de släpper premiärer den här. Och då är det Ugglan-trycket. Så den kommer även säljas på Ugglans diskgolf.
Throw and rethrow, va? Mm. Jag måste nypa en sån, för Ugglan-trycket är råball. Jag älskar det. Jag älskar ju sån här liksom, lite udda tryck.
Du måste ju fråga Putte om han har hört talas om Ugglan.
Mm, vet du vad faktiskt. Det är? Mm. Först när det sa, ja, första april, så jag bara, nej. Vad är det här för något? Liksom. Men det, alltså, det, jag tycker det är kanon. Det är fantastiskt. Jag har ju, som sagt, när man börjar kasta så köper man jättemycket roliga diskar. Så man inte har en aning om vad man gör. Men de var tuffa och häftiga. Så jag har ju skänkt mycket diskar till skolor och jag har ju fått, som sagt, min bror som jag jobbar med på tullen där liksom, han har jag fått att fastna nu också. Så han har ju fått en del diskar av mig så att han får testa lite olika typer och sådär. Men ja, men det är ju klockrent liksom.
Ja, sjukt bra koncept att kunna liksom, som jag sagt, jag blev av med en hel del plast som jag hade som en sån hyllvärmare. Det var rätt gött och jag, det, jag menar, visst, det är liksom inte mycket pengar, eller jag vet inte vad man får. Jag var väl rätt bra pris, tror jag, men det är jätteskönt att bli av med det. Sånt som man vet att man aldrig kommer kasta med mer. Mm. Tänk vad skönt att någon annan faktiskt kan få ta över det. Och gött om man hade funnits när man har börjat själv. Mm. Jag vill alltså gå och köpa, för det vet jag, det har de ju en del i USA. Just sån här liksom begagnat, du kan gå och köpa begagnade diskar. Det hade ju varit grymt istället för att stå och sitta och köpa liksom, eller lite grisen i säcken. Du beställer ett gäng diskar och så har du ingen aning om hur de flyger.
Nej.
Nej. Hatten av till Anders, tror det är väl, ja, som är initiativtagare, va?
Precis. Och det dröjer nog inte länge förrän det finns något liknande i Göteborg, skulle jag tippa på. Om det fortsätter så här.
Han får expandera. Anders får expandera ner till Göteborg.
Exakt. Ja. Då löser det sig. Nej, men det ska bli riktigt kul att se hur det här funkar. För att rent tekniskt då, nu kommer det inte en sån här produktionsteknisk input igen från Anders här. Då är det ju så att det är återanvänt material. Och på något sätt så har ju de här plast-DNA liksom brutits ner någon gång. Så det kommer ju inte bli samma K1. Utan det kommer bli en annorlunda K1. Och det ska bli riktigt kul att se. Om de nu har valt att köra helt återvunnet. Eller om de blandar i lite nytt och så vidare. Det ska bli jättekul att se. Och den har en väldigt naturlig färg. De har ju valt att inte färga in den. Så den blir den blir lite sådär bajsbrun nästan. Men det blir som sagt kul. Det får vi lägga en beställning på den. Se om man kan få tag i en sån i år.
Det blir, ja, det var kul faktiskt. Mm. Lär ju inte hända. Med tanke på att de så fort sist jag skulle hitta en Glow Svea, för jag älskar kasta glowdiskarna. Jag tycker att de är snäppet lite stabilare liksom. Men det var ju lugn i helvete att försöka få tag på en sån. Det tog ju 10 sekunder så var den ju borta.
Mm. Ja, det är ju den nackdelen med att det boomar här nu. Att det är ett jädra drag på diskarna.
Så är det. Men vi har ju fått in lite frågor från våra lyssnare. Och sen vet jag inte, det är väl en hel del från folk som du och jag känner, Putte, lite så. Kan jag börja med att mata av dem lite? Christian Absolut. Bengtsson känner vi ju till allihop. Aha, han är ju
den gamla röven.
Jajamän. Han ställer frågan, hårdrock eller discgolf, frågar han.
Ja, den är väldigt svår. Måste jag säga. Jag har spelat musik sedan jag var 15. Nu är första året som jag inte har rört min gitarr, tror jag, på dryga året. Men jag säger discgolf.
Sen har jag ju frågat också, livespelning på halvfull klubb eller birdie på 16 alevit?
Den är också svår. Det är två fantastiska upplevelser det här. Men jag tror faktiskt Alltså den birdien, den känns hela vägen in i hjärtat alltså.
Mm.
Så det, jag får nog lägga mer röst på det faktiskt.
Vad tryckte du i den ifrån? Eller hur gick du till väga?
Jag har aldrig gjort
det. Du har aldrig gjort en birdie sökta? Nej, men vad skulle du vilja?
Men jag kan ju bara tänka mig känslan. Man vet ju, man har ju varit för den här riktigt långa birdieputten som har varit lite för kort.
Vad är det, par 5 eller är det par 4?
Det är väl par 5.
Långa femman.
Ja. Jag tror Kalle har legat för igel på den i alla fall.
Ja, men det är ju Kalle det.
Jo,
det är normala människor som kastar under 100 meter. Behöver vi på kastan.
Han kastar ju också över skogen på höger eller på vänster sida.
Men han är ju lite en svensk Simon Lizotte
typ. Tänkte säga det. Det gjorde väl han också.
Mm.
Mm.
Så att ja, han är grym Kalle. Han är
lite av en vi har spelat väldigt mycket ihop. Och när Kalle var junior så kastade vi, så vi har haft ja, många fina minnen ihop, jag och Kalle. Vi har spelat mycket pargolf och rest ihop och sånt. Så att det är en kille som jag känner väldigt mycket för.
Mm.
Så det är jättekul. Sen frågar han också, vad fick dig att hitta tillbaka efter pausen?
Ja, alltså, anledningen till att jag pausade eller la ner discgolfen egentligen kan jag säga. Det var ett, som sagt, jag åkte runt och tävla som en galning för att det var så fruktansvärt kul. Samtidigt så hade jag som musik i mitt liv som tog liksom 80% av min lediga tid. Så att när jag åkte runt och tävlade så jag hann ju aldrig träna på saker och ting. Jag åkte ju bara och tävla för att det var så jävla roligt.
Mm.
Och så till slut så kände man väl bara att okej, men så här kan jag inte hålla på liksom. Nu börjar det bli pinsamt på riktigt här liksom. Så då lade jag ner discgolfen och satsade på musiken. Och så la vi ner bandet nu förra året. Och alltså discgolfen, den jag har ju följt den liksom på sociala medier och på YouTube och kastat liksom lite spontan runder då och då liksom. Men jag har ju alltid saknat den hela tiden. Och det som gjorde att jag tog mig tillbaka, det var liksom att okej, men nu har jag faktiskt tiden på att egentligen börja om från början och lära mig att kasta ordentligt, att liksom lära mig allt som jag inte har tagit mig tid att lära mig.
Mm.
Så när bandet la ner då kände jag bara att nu jävlar, nu är det dags att satsa liksom.
Mm. Kul att höra, vi välkomnar dig tillbaka. Jag tycker att det ska bli jätteroligt att få spela ihop igen. Kul, sen har vi ju Mikael Nex Johansson. Han känner du väl ganska bra, va?
Han känner jag, den gamla gubben. Yes. Alla är ju gubbar nu, vet du. Det är ju det som är så.
Ja, det är ju så. Jag tycker det är skitkul. Jag träffade honom och spelade. Jag tror jag la ut en blänkare om att jag skulle åka upp till Alingsås och spela. Och frågade om någon som vill hänga med. Och då skrev Mikael att han var sugen på att hänga på en runda.
Mm.
Och jättetrevligt. Det var första gången jag träffade honom och faktiskt kunde gå. Det blir ju lite så när man går en casual round. Då har man ju tid till att liksom köta lite.
Oh, ja.
Han är ju fantastisk kille verkligen.
Ja,
jättemysig.
Game.
Han säger, vad kanske inte många vet är att du startade den första discgolfpodden i Sverige. Och så skriver han också, idag har det dykt upp ett antal poddar. Vad tycker du är skillnaden för discgolfpodden idag mot då? Jag tänker att du kan faktiskt få, om du vill, prata lite om det. Hur det var att starta och vad ni gjorde och så vidare.
Ja, absolut. Idén kom ju från att 2013 var jag uppe i Stockholm. Och jobbade i en studio där uppe via min utbildning som jag gick då. Så då, och det var liksom första gången jag hörde talas om podd. Typ. Jag hade inte riktigt koll på vad det var. Och det var inte jättestort då heller liksom. Men då satt jag och spelade in poddar och radioreklamer för Viaplay och P3 och lite sånt där. Så då slog det mig bara liksom att det här är ju jätteintressant. Alltså du tar någonting du verkligen älskar och bara sitter och pratar om det. Alltså det är helt fantastiskt. Så då hade jag lärt känna lite folk runt omkring där i Alingsås och Göteborgsområdet liksom. Så jag började fråga lite om det var någon som var sugen på att starta en podd. Och det var väl många som inte riktigt trodde ofta så här, men den podd, det är väl ingenting liksom. Men då fick jag ju med mig två herrar från Alingsås. Så jag satt ju egentligen bakom rattarna så att säga. Så att jag styrde ljudet och mixade och masterade och allt sånt där. Så det var den första podden som skapades i Sverige. Som då hette Discgolf-podden. Kommer ju en ny podd nu med samma namn. Men det är inte vi. Skillnaden då var ju att lägga upp på Spotify var ju inte att tala om. Liksom. Som privatperson kom du inte åt Spotify. Du var tvungen att gå via större bolag som hade liksom ett finger med i spelet. Så det var ju helt omöjligt. Så det var väl den svåra biten att få en bra spridning på det. Så vi hade en Facebook-sida där vi hade liksom 500 personer tror jag. 2013 som var inne och likea och vi hade lite tävlingar och så det var bra rull på det liksom. Jag tror vi fick lägga upp allting på SoundCloud liksom. Det var där man kunde lyssna. Så att jämför man då och nu så är det ju betydligt lättare. Det är så att lägga upp på Spotify kan ju vem som helst göra idag. Mm. Verktygen som finns idag är ju helt otroliga. Vi hade ju som bärbar studio i princip. De första avsnitt gjorde vi i en professionell studio här i Göteborg. Sen så var vi uppe i Järva och intervjuade ett par. Avery Jenkins och Big Germ tror jag. Mm. Så då satt vi liksom i klubbhuset på Järva när alla satt och åt och spelade in. Men som tur var så hade man ju ändå koll på vad man gjorde då. Så att vi fick det jävligt bra kvalitet på det liksom redan 2013. Jag tror skillnaden idag är att det är många podcast och problemet är att många är samma. Det är lätt att lyssna på en podcast och så kommer en annan podcast två dagar senare och de pratar om exakt samma saker. Så jag tror det viktiga är att du hittar din egen nisch lite som jag faktiskt tycker ni har gjort. Att det pratas inte för mycket om tävlingar. Det pratas inte bara med de absolut bästa spelarna i Sverige. Det pratas med liksom alla som håller på med discgolf och det pratas om discgolf i alla dess former. Så det tycker jag ni har gjort väldigt, väldigt bra.
Ja, det tackar vi för. Och det är roligt att säga det, för det var ju lite det som jag kände. Alltså man går ju tillbaka lite till sig själv, vad man tycker om att lyssna på. Jag tycker om att lyssna på historier. Jag gillar ju liksom när folk har en skön historia att berätta och någonting som liksom, oj, för alla har ju en historia. Det är det som är så fantastiskt. Vi är ju unika allihop. Alla har ju liksom någon speciell vinkling in i någonting och det är kul. Tack för det. Det värmer. Säger jag i alla fall.
Ja, absolut. Jag är helt på. Och sen så var det här. Alltså jag har ju hållit på med, eller lyssnat på podcast sen 26, 27, kanske 28 någonstans. Så jag blev överlycklig när jag märkte att det fanns en discgolf-podd sen när jag började med detta. Och det är därför jag säger att jag är tacksam för det ni gjorde. Och jag minns sen idag, jag vet inte hur många gånger jag lyssnade på avsnittet med Emil och Henke. Det tyckte jag var så jäkla bra. Och så kul. Och det triggade ju allting att följa deras säsong. För det var ju väl innan, var det inte innan de skulle iväg åka?
Jo, det måste ha varit, va?
Ja. Och så det gjorde ju att det var ju superroligt att följa dem sen på deras resa. Och jäkligt kul att höra om deras satsning.
Ja, men det är det som är tjusningen med podcast liksom. Och jag har ju haft turen att kunna jobba professionellt med podcast i Stockholm. Och man har lärt sig mycket vad du ska göra och inte göra. För det finns... Den första podden jag spelade in var med en tjej som heter Petra. Hon skrev en bok som heter Bara spring. Och idag är hon med i TV4 och pratar om löpning och sådär. Och hon hade ett driv i det hon gjorde. Hon hade inte en enda sponsor överhuvudtaget. Men hon la pengarna på bra produktion och bra innehåll. Sen finns det andra som ska starta en podcast bara för att de vill försöka tjäna pengar på det. De har liksom inte glöden för det de pratar om. Och det ska gärna liksom nästan tiggas lite pengar på något sätt i olika aspekter liksom. Och de kommer ingenstans. Så enkelt är det. Det är liksom, har du inte glöden för det du pratar om så är det bara att lägga ner.
Nej, grymt. Tunga ord, men sanna ord.
Ja, men så är det. Så är det.
Ja, finns den att lyssna på för de som inte har lyssnat på den? Går det att lyssna på er podcast någonstans?
Inte i dagsläget. Jag ska faktiskt se om jag har kvar de avsnitten någonstans. Det är några som har frågat efter dem faktiskt. Vilket jag aldrig trodde skulle ske. Men det är jättekul att folk faktiskt frågar om det. Så jag ska faktiskt ner i källaren och gräva lite någon dag och se om jag kan, om de ligger på någon hårdisk där. Det hade varit väldigt, väldigt kul. Men sen också tycker jag är kul för att idag så är det så lätt att ha ett innehåll i din discgolf-podcast. Liksom. Mm. 2013, det var så att, det fanns inte mycket på YouTube. Du kunde det, nej, så nej. Du fick liksom gräva lite och lite sådär, va? Det, så när vi fick intervjua två amerikaner uppe i Stockholm, det var ju helt fantastiskt. Vi fick en helt annan inblick liksom, än vad vi kunde få annars. Så att det...
Undrar hur många podcasts som Jerm och de har gjort innan eran? Jag tror inte att det kan vara jättemånga alltså.
Ingen som helst aning. De var ju inte speciellt liksom vana, det märkte man ju. Nej. Sätta en mikrofon framför en nylle på dem och på mig på hörlurar. Det är ju inte som man ser dem idag.
Nej. Att,
men det är säkert, fanns säkert några i USA och sådär liksom, men det, bland de första, det var vi nog garanterat. I Sverige var vi första i alla fall, det vet jag.
Ja, definitivt. Det är hatten av som har banat vägen lite. Ja. Jag tycker det är skitroligt. Han har en fullfråga också här. Du började kasta för ett antal år sedan, men har haft ganska många års uppehåll tills du började igen. Känns det som att du har tagit upp stafettpinnen från där du slutade, eller hur ser du på discgolfen idag och ditt egna spel?
Ja, man har väl säkert tappat 20 meter längd av den korta längden man hade. Men jag tycker jag har ett helt annat lugn i allting jag gör när jag kastar. Känns som man har en helt annan förståelse. Vissa saker alltså, låg kvar ganska naturligt även om man knappt hade kastat på 4 år. Sen har det varit, det första jag gjorde var att ta fram min bag och ta ut alla diskar och titta vad jag hade. Ta bort allting som jag känner att det här ska jag inte kasta nu överhuvudtaget. Och verkligen bryta ner det till, säg en, ja, jag vet inte vad, 6, 7, 8 diskar nu som jag kastar. Liksom. Jag kastar inte mer än så. Utan för mig är det verkligen att börja om från början och finjustera det som jag ändå tycker att jag behärskar bra. Liksom. Så att det är lite som att börja om från början, absolut. Men mycket ligger ju i muskelminnet som man har kvar.
Det gör det ju. Men precis som du säger så tror jag att det är ganska viktigt att dra den reflektionen till sig själv. För jag tror att man kan fastna mycket vid att ja, men det här kastet vill jag ha. Och jag stirrar mig blind på all plast som finns på nätet. Mm. För att det ska liksom lösa det åt mig. Men att man kanske egentligen har precis de diskarna i bagen redan från början. Och att du kan utforma. Och där tycker jag att Kalle återigen är ett praktexempel på det. Jag tror att han har 5 molds eller någonting. Han har Aviar X3 som kastputter. Han har sina rockar. Han har sina T-birds. Jag vet att han kör Wraith och Destroyer och Firebird. Och eventuellt kanske Eagle. Det vet jag inte om han har, men det är typ det. Och sen puttar han med KC Aviar. Det är inte mycket, många olika molds. Så han, jag menar, killen kan kasta disk utan att...
Det... Ja, men så är det. Och det var ju lite som jag liksom, när jag höll på så tog jag mig inte tiden att lära mig, utan man köpte lite diskar och så kastade man lite och testade lite allt möjligt. Så kunde ju bara byta ut diskarna på väg till tävlingen liksom. För att, sådär. Så att nu är det verkligen så här, okej, vad har jag i väskan? Så att det är skitkul. Och faktiskt att jag, ja, men som du säger, att man faktiskt kan ha den disciplinen på sig själv att ja, men du kan inte kasta den här disken just nu. Du har inte den kraften eller tekniken. Liksom. Det är bara att gå tillbaka till det understabila liksom, och börja jobba. Kasta mycket putters, kasta mycket midrange.
Ja, nej, helt enig. Jag tycker att det är någonting jag ser att jag saknar lite. Det har jag nämnt innan, men jag saknar just det känslan som man bygger upp när du kastar midrange och putter. Eller, ja, precis. att du kastar en putter 80 meter rakt. Det krävs, det du får när, jag vet att alla pratar om det, men det du får när du gör det, det är att du lär dig kasta med spin, som är jätte, jätteviktigt. För det som händer när du plockar upp vissa diskar, det är att diskarna, jag ska inte säga att de fuskar för det, men du lär dig liksom inte rätt teknik för att kunna kasta. För jag menar, de diskarna du kastar bra med, som du tycker, om du kastar fairway driver kanske 80-70 meter eller någonting. Mm. Hade du haft betydligt mycket mer eller bättre teknik och spin, så hade du kastat den disken kanske 115 meter istället.
Mm.
Så att jag tror att man lurar sig själv lite i att man vill ha den här längden. Men det som du får när du gör det är att du tappar känsla och du har liksom inte alls lika mycket kontroll på det, utan du lär dig att ja, men den här disken flyger och svänger lite si och så där, och så lägger den så där. Mm. Och så kanske du kastar bort den disken och sen är du körd, för du tar tillbaka, du ska köpa en exakt likadan disk och den gör inte den det som du tyckte att den andra gjorde som du hade spelat in.
Ja.
Men hade du då haft betydligt bättre teknik och mer spin, så går ju, alltså för mig, om jag plockar upp vissa moles, till exempel om jag tar en Star Leopard 3 eller en Champion Leopard 3 eller någonting, oavsett om jag har min gamla eller nya, så kan jag få diskarna att göra nästan exakt samma linje. Genom att bara kanske vinkla pyttelite istället. Den som är lite mer sliten kanske jag lägger på en hyzer flip. Men sen som är lite nyare lägger jag bara, puttar upp den pyttelite. Men den gör, i grund och botten så gör den exakt samma sak när den har fått sin flyktbana och börjar liksom, när spinnen går ut. De gör exakt likadant, mer eller mindre.
Mm.
Och det lär man ju sig inte genom att inte liksom, alltså du behöver lägga dina timmar, tyvärr är det så. Det är som allting.
Det är ju fruktansvärt tråkigt. men det är ju där jag är nu liksom. Nu står jag och försöker kasta så mycket putter och midrange jag kan liksom. För att, alltså, nu när jag började här igen liksom, men när jag kastar min putter likadant som jag kastar midrange liksom, då är det ju något som är galet. Liksom. Då får man försöka hitta den här tekniken som man aldrig har hunnit lära sig liksom. Mm. Så det är ju jätteintressant och jag är ju taggad för det också.
Mm.
Återigen, bästa tipset är ju det. Kasta mycket putter och mid. Sen kan du liksom diska upp.
Och neutrala diskar. Mer än att sikta åt extremerna.
Mm.
Oh ja.
Eller så. Alltså just de här. Du har ju både Fuse och Mako 3 och Svea. Och lär dig behärska de diskarna. Då kommer du kommer tacka dig själv sen, istället för att gå på de som är, om du inte har rent släpp till exempel, och så tar du en lite för överstabil disk. För du vet att den kommer ändå, du kommer wobbla iväg den och sen kommer den tillbaka till sig själv. Du kommer inte tacka dig själv och lära dig spela så i längden. För du kommer komma till de banor där du inte har det utrymmet. Mm. Och då är man körd istället.
Mm.
Kul! Jag vet ju att du har varit uppe på, vad heter den? Järva, vilken var det när de, vad är den heter?
SDG
Masters var det väl, när det var den här stora tävlingen med den som vi pratade om just med när TV var där
2016.
Mm.
Ja, det var väl Jussi och de som hade drama, visst är det så?
Ja, men precis. Jag har varit där två omgångar, jag har varit där uppe på just tävlingar. Sen jobbade jag där uppe en kort stund, något år också. Men det, ja, vad heter det? Mas SDGO var ett år, sen var det
Masters någonting, tror jag. Jag kommer inte exakt, strunt samma.
European Masters, tror jag.
Ja, kanske.
Det kan det nog heta, ja. Hur var det att vara funktionär? För jag har ju sett bilder, och jag hade ju tyvärr, 2016 så fick jag ju våran dotter. Så då var det kanske inte riktigt läge att åka upp och jobba på i Stockholm, tyvärr. Men det är ju någonting jag verkligen hade velat gjort för att vara med i den atmosfären.
Mm. Alltså det är ju bland det häftigaste jag har gjort inom discgolf. Ena dagen så stod jag ju på något hål med någon liten flagga i handen bara. Nästa dag så var det, ja, nu ska du gå med den här, jag kommer inte ihåg om det var lead card eller om det var andra kortet. Och så skulle jag liksom sköta deras score liksom. Så då gick man ju med, ja, vilka var det, jag tror det var Paul Macbeth, och så var det väl Will Schuster, och så var det väl Big Germ och någon mer. veckan och varit Ricky Boy faktiskt. Och det är alltså, fan, man stod ju bara och skakade. För jag blev tillsagd av just liksom att du ska ställa dig på tee framför alla och fråga score. Sen får de kasta igen liksom. Så det, ja, det var lite nervigt där de första hålen. Stod man och småskakade lite på tee liksom. Men jag måste ju säga, alltså, vilka extremt trevliga människor de är. Allihopa. Som är det, alltså, även och många finnar på plats också liksom, och tävlar sig liksom, och som, att alla tackar liksom, för att man står där med en flagga i handen och visar att nu får du kasta liksom. Alltså det uppskattas ju, det man gör liksom, och själv var man ju där bara för att få chansen och se en bra tävling liksom. Så det var helt fantastiskt, det rekommenderar alla att göra om man får chansen sen när corona är borta.
Det är häftigt att se proffsen spela. Jag vet att jag sa ju det, jag spelade ju någon träningsrunda på Järva ihop med Jeremy Colling och Henke och dem. Och alltså bara att se Jerms när han, de forehandsen som man ser på tävlingar på coverage och se dem live. Ja, alltså det är helt sjukt vilken känsla, och man förstår det inte. Det är liksom så här, vi spelar inte samma spel. Punkt.
Ja, nej,
så
nej.
Är det.
Det ja, men det är en helt annan nivå som man inte ens tänker att den nivån finns när man själv står på banan eller man liksom ser liksom större tävlingar i Sverige liksom. Alltså vi har jättemycket bra svenska spelare liksom. Men när man ser de här människorna från USA och alltså det går nästan inte att förklara dels hur de tänker på varje hål och dels du hör hur de kastar. Frisbeen låter liksom mer än man någonsin tror. Men det är så jäkla häftigt alltså.
Jag har en liten fråga här som jag skjuter från höften faktiskt. Nu är det ju extremt mycket nya människor i sporten som vi alla vet. Det har ju liksom exploderat något så fruktansvärt. Det här är någonting som vi har stöpt lite innan. Men vad kan vi som community göra för att hjälpa alla nya spelare?
Ja, det finns jättemycket säkert. Ja, men jag tror något som jag kan tycka saknas lite, det är klubbarna. Alltså, jag tycker klubbarna, vissa klubbar är jättebra på att ta hand om, ja, men typ som Bo och Slottskogen. Men jag tycker, för nu finns det ju så fruktansvärt många klubbar i Göteborg. Men det finns ju inte jättemånga banor. Men jag tror det är viktigt att klubbarna börjar jobba lite mer aktivt med dels att fånga in det nya, men att kanske ha liksom veckoträningar. Att du har en fast träningstid i veckan för nybörjare. Jag vet att vissa klubbar har börjat göra lite sånt här liksom. Men där tror jag det är jätteviktigt att klubbarna fångar upp liksom många av de nya på ett annat sätt. Det tror jag är en viktig del i det hela. Och sen så tror jag bara alltså vi gamla rävar liksom, ser vi folk som är ute och spelar själva eller alltså fan, ta med dem liksom på en runda att prata, precis som Bo gjorde med mig liksom, förklara sporten, förklara liksom saker och ting och liksom var behjälplig mot de nya liksom. Då kan ju sporten växa mer på en högre nivå i slutändan också liksom, och det kan ju också generera till det kan komma fler bra banor om man ser att det blir mer och mer människor som börjar tävla på en högre nivå liksom.
Verkligen. Jag tror att, precis som du är inne på, jag tror att klubbarna behöver steppa upp, för vi har inte haft det behovet riktigt innan, tror jag, i klubbar, att man för folk har kommit till klubben lite till sig själva, och så har det blivit att man, ja men vi har en klubb och här hiho, men det är så mycket folk nu som är ute och spelar, så att vill man aktivt söka folk, för att det är ju ändå så att det genererar ju ändå en del, men lite inkomster till klubben för att kunna kanske underhålla banor eller vad som helst. Men det är också viktigt, tror jag, att man visar framfötterna att det här är en seriös sport. Jag tror att det är många som börjar liksom lite så här hip som happ och köper en disk och man har hört talas om det och man har sett lite discgolf. Men just som du säger att man börjar, för jag tror att avsaknaden av träningar, det har ju ändå varit så sedan när jag började spela.
Oh ja.
Det har inte varit jättemycket klubbverksamhet, alltså träningsverksamhet i klubbarna tyvärr.
Nej ja, det saknar jag fortfarande, kan jag säga.
Ja.
För det är inte bara är det ju en gemenskap i klubben i sig, liksom att du har kanske en träning. Sen de som känner att de är tillräckligt bra och de behöver bara nöta sina fälttimmar, liksom fine. Men det är ju väldigt många som behöver träning.
Mm.
Och att du kanske har några som kan ställa upp då som tränare liksom. Mm. Och du kan bryta ner det också att du har en riktig sån nybörjarträning en dag i veckan och sen kanske du har något mittemellanläge där du lite så här, jag vet att Örebro hade ju någon sån där träningsläge någon gång där 2013, 14, 15 ish. Och den åkte jag upp på. Det var bara så här. Ja, jag är från Göteborg men jag åker upp här ändå. Hoppas det är okej typ. Och det var jättebra träning. För alltså, mycket av det jag lärde mig på den helgen har jag än idag när jag är ute och kastar. Mm. Och när jag själv försöker lära ut sporten till min bror eller till vem det nu kan vara.
Mm.
Så är det jättemånga bra tips. Liksom. Och mer sånt behövs ju generellt liksom för att kunna lära folk. Så att du inte behöver gå och ragla där i 3 år och inte ha någon aning vad du gör. Liksom.
Nej. För det är ju oftast, alltså när man träffas i klubben så är det ju liksom en casual round eller någonting som du spelar, mer eller mindre.
Mm.
Om det ens är det, eller veckodisken eller vad som helst då.
Mm.
Så att en grej som jag och Anders har bollat lite om, vi funderar på att göra i Lidköping sen. Det är vi funderar ju delvis på att lägga kortare tid då, om vi får en bana nu. Men att man kör lite amatörtid eller någonting. Och att man kanske varvar veckodisken, att du kör varannan vecka kör du på amatörtid. För att kanske få med sig de som tycker att det är liksom lite läskigt att spela på långa tid eller tycker att det är tråkigt. Då kan du nog kanske plocka upp lite mer folk och så gör du det mer till de som är lite mer seriösa, alltså mer erfarna. Kan ju ta sig tiden till och faktiskt instruera också under kast.
Mm.
Att du hjälper till, alltså du kanske inte ens, ja men kasta lite själv, men att du mer går med och hjälper i grupperna med teknik eller tankar och sånt. Jag tror det finns många sätt att göra det på. Men
men mer strukturerad träning just.
Ja, det tror jag. Definitivt.
Och kunna fokusera att sen nu tisdagar kör vi veckodisk. Då kan vi köra en runda för det är alltid kul att mäta sig lite. Det är ju typ som att simma eller ta tid på när man simmar eller vad fasen som helst. Men och så ha fokuserad träning just. Nu, idag tänkte jag att vi går ut och ställer oss och så vi kör en hajser på hål 7. Så att vi liksom man får nöta lite, repetera lite.
Mm.
För det är det jag saknar från mitt eget spel just att kunna träna ordentligt.
Mm.
Ja, men det är ju som när man var yngre, alltså jag har tävlat i både bordtennis och fotboll och allting, liksom, men då var det ju liksom träningar.
Mm.
Det var ju så man lärde sig, det var så man blev bättre. Du hade bra tränare och du hade liksom bra klubbkamrater som man kunde alltså hjälpas åt med olika delar. Liksom. Mm. Och det tror jag är viktigt att discgolfen kommer till den nivån också.
Mm. För det känns ändå som att vi har kommit hit. Vi är så pass, eller vi börjar bli så pass stora nu så att det faktiskt liksom krävs regelrätta träningar för att liksom bibehålla människorna som kommer in i sporten.
Mm.
För innan var det ju de som har fastnat i sporten mer eller mindre entusiastiskt. Det är inte så svårt att få dem till att vara kvar.
Nej.
Alltså så som en själv, man vet ju att man tycker det är jätteroligt att kasta. Men det kanske finns de som behöver liksom. Men du vet, vissa fastnar ju och känner att jag kommer inte längre. Jag har inte kommit längre på, som du säger, 3-4 år. Det händer liksom ingenting i mitt spel. Ja. Men jag hänger heller som kommer in och hjälper mig och tar mig dit jag behöver komma.
Nej, men
så att det, nej. Och sen ja, jättebra
även kanske, alltså, att klubbarna. Jag riktar väldigt mycket åt klubbarna för att nu finns det många klubbar. Nu är det dags liksom för klubbarna att ta åt sig det här och liksom börja köra lite mer träning. Men också sen alltså att du efter ett tag när du har människor som tränar och kommer upp en viss nivå när de ska ut och tävla sen.
Mm.
Det är också en helt annan typ av saker. Så jag tänker, det är ju, alltså reglerna, det finns ju fantastiskt många regler.
Mm.
Att man har liksom kanske lite den typen av hjälp också liksom. Inför tävlingssäsong liksom att okej, men här kan du hitta regler, du kan sitta och läsa, här kan du som ditten och datten Jag menar, e-sport är ju enormt och de har ju liksom allt ifrån mentala coacher till fysiska coacher till in-game coacher liksom. Så att jag tror det behöver vi snäppa upp på med sporten.
Alltså mentala coacher, när vi pratar om det, det är ju någonting som jag själv hade känt att jag hade behövt när jag började spela. Mm. Och man liksom kom upp och så helt plötsligt så går det med folk som är jätterutinerade och så vet man liksom att man kan, men någonstans så börjar man göra liksom lite misstag och så faller, alltså gropen blir ganska djup. Oh ja. Och det tar lång tid att ta sig ur och får aldrig hjälp att ta det ur. Jag menar, jag håller fortfarande på ibland när man känner att man får puttfrossa eller vad som helst på en tävling och det, liksom, man gräver ner sig, alltså man kommer ju inte därifrån.
Nej.
Man skulle lika väl kunna skita och fortsätta spela liksom, för att du, jag har ju haft det så illa så att jag har liksom fått lägga disken mer eller mindre mot pinnen för att jag inte vågar ta en halvmeters putt.
Mm.
Och det är inte roligt, det är inte ens största ögonblick liksom. Man står där på 10 och vet att ja, men driven sitter, det är inget konstigt, jag kan liksom lägga den, och så känner man så här, ja men disken landade 5 meter innanför cirkeln, jag är livrädd för den här, jag kommer aldrig sätta den, det spelar liksom ingen roll. Och så går du vilken cashelrunda som helst, du har en 15 meter och du bara hänger allting för att du liksom har lite feeling. Så det är, det är sjukt.
Mentala gamet är otroligt viktigt. Det märker man ju som oerhört mycket på proffsen just. Att när de är heta så är de heta liksom.
Mm. Ja, gud ja.
De är kapabla vilken dag som helst. Just att de bara ska liksom de ska förverkliga det.
Mm. Mm. Ja, men så är det.
Men det, apropå det, jag vet inte om du lyssnade på våran, om det var förra gången vi pratade om, förbundet har ju någon sån här liten träningsperm på gång. Den kommer ju vara grymt bra.
Mm.
Liksom standardisera träning lite också.
Ja, men precis.
Så det ska
det är
vi.
Jättebra. Man märker det börjar hända saker lite här och var. Och det märker verkligen, framförallt jag nu när man kommer tillbaka in i gröten här liksom. För att det är kul att se att det faktiskt har hänt väldigt, väldigt mycket. Men efter detta år som har varit så behövs det hända väldigt mycket mer och väldigt mycket snabbare.
Det tror jag också. Mycket mer banor, för att vi kommer döda det. Alltså all den uppsvingen som vi har. Fortsätter det som i Slottskogen till exempel, där du inte kan spela för att det är för mycket folk. Det kommer du kommer tappa folk på grund av det också. Så det behövs ju liksom, precis som vi säger, vi behöver pumpa ut tävlingsbanor. Vi behöver för att bredda hela alltet så att vi alla får plats. Så krävs det att vi bygger banor, och det vet jag att folk håller på med. Och det är många kommuner som ligger i startgrupperna nu liksom. Vi har ju, vet du, den senaste tiden här uppe så har vi liksom 2 kommuner eller 3 kommuner som håller på och försöker liksom rodda för att bygga banor.
Mm.
Där Anders stod 2015 och inte fick gehör alls för att han ville ha en discgolfbana.
Så det är viktigt att kommunerna börjar se storheten i den här sporten också. Alltså hur det har bara exploderat, som sagt. Det är jätteviktigt.
Enkel och billig sport där alla faktiskt kan gå ut och utföra den, mer eller mindre.
Ja.
Mm.
Jag har dragit med mig hela min släkt ut och spelat. Liksom. Mm. Alla kan göra det.
Mm. Roligt. Jag vet inte om vi fick ju vi fick ju en motfråga där, Anders, från Kedja ut. Men jag tror vi får avhandla den i nästa avsnitt. De ville ha en Dream 18. Jag tror inte att det är ingenting jag hasplar ur med på 5 minuter, det kan jag säga. Det finns ju lite hål att ta av. Faktiskt.
Mm, absolut.
Vi sparar den till nästa. Mm. Så att vi får suga på den karamellen till nästa vecka.
Den kräver lite eftertanke faktiskt.
Det gör det. Alltså, för jag känner, ska vi göra det så får vi göra det bra. Vi kan liksom inte bara häva ur oss någonting snabbt, för det blir inget roligt. Jag tycker inte att det är kul. Utan vi kommer tillbaka starkare på den.
Yes.
Så är det. Ha gött. Jag tror väl att vi mer eller mindre har haft ett jätteroligt. Jag tror att det kommer bli ett ganska skönt avsnitt. Eller vad tror ni?
Jag hoppas det. Jag har haft supertrevligt. Tiden har bara sprungit iväg.
Det är sjukt egentligen.
Ja, det är faktiskt. Ja. Det är jättekul att sitta och köta. Jag tycker ni gör ett fantastiskt jobb. Det ska ni ha med er.
Ja, jättekul. Tack för att du ville vara med.
Tack för att du
ville
vara med.
Nöjet är väldigt mycket på vår sida, känner jag. Mm. Jättekul att höra. Och jag hoppas som sagt att du hittar dina gamla avsnitt. Det hade varit...
Ja, det hade varit,
jag tror att jag missade dem på SoundCloud. Så jag hade verkligen velat höra dem.
Mm, jag ska se, jag hoppas. Jag är lite skeptisk att de finns kvar, men jag ska gräva.
Mm, det gör rätt.
Mm, lite nostalgipodd.
Ja, verkligen.
Ja, kul.
Göttmos.
Så får jag se vad alla andra poddar, för jag tror att det, jag tycker, det finns ju utrymme definitivt för fler poddar. Så är det ju.
Mm.
Det är ju inte, om jag kollar i USA, jag vet inte hur många discgolfpoddar det finns. Börjar man söka så blir man ju, man hittar ju en ny varenda vecka mer eller mindre.
Ja, mm. Ja, men så är det.
Så det är kul. Jag tycker att det är roligt. Vi hoppas att vi kompletterar varandra bra i alla fall. Allihop som finns.
Mm, absolut.
Så får jag se vad Skölder om kommer landa i.
Ja, det ska bli väldigt intressant.
Mm.
Nu har de ju lite press på sig också när de bär upp vårat gamla namn där.
Så att, precis.
Det tycker jag.
Nästan döpa om sig till nya discgolfpodden.
Ja, precis. Så att det ska bli spännande.
Mm.
Mm, det blir det.
Men du, vi kan bränna av sista punkten med, så kan vi säga hej alla tre sen.
Ja.
Och det var ju våran fina giveaway här ju. Anders testa disk. Det blir ju superrespons på det. Och gör som så här. Håll utkik på våran Instagram imorgon lördag. Så ska vi göra en dragning. Och annonsera vem som blir den lyckliga vinnaren. Så kontaktar vi den människan.
Och jag ber om ursäkt att jag inte fått ut tröjorna som jag lovade att jag skulle låta ut. Men jag har haft sjukt mycket. Vi fick ju skjuta en dag på detta avsnittet som vi skulle spela in. Tack vare att min hund är på hos veterinären. Så jag har faktiskt inte hunnit. Men jag ska ta tag i detta och lägga ut dem så fort jag bara kan. Så håll utkik efter det också.
Det blir lite påskägg, kanske.
Ja, det blir det.
Mm.
Smällkaramell.
Mm.
Ja, men vi tackar för oss. Tack så jättemycket, Putte, för att du ville vara med oss.
Tack och
så, ja.
Vi andra hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ha det gött.
Tack och bort.
Ja.
Hej då. Hej.